Okej. Hej och välkomna till tredje gången gilt avsnitt 305 med mig David Grundström och som vanligt har jag med mig Viktor Sjöström.
Yes.
Och Sandra Ferroni.
Hello. Hej.
Nyår. Det här händelselösa tråkiga året är snart förbi.
Ja, ärligt talat, vad är det egentligen som har hänt i år?
Ingenting.
Ingenting nämnvärt.
Precis.
Ett år bland många andra år.
Ett väldigt speciellt år måste jag säga. Ett både händelserikt år men ändå inte, eller?
Ja, det har väl i ärlighetens namn varit ett rätt fucked up år på alla sätt och vis.
Ja, du tänker såklart på att jag lämnade podden.
Ja, det har varit väldigt konstigt att podda utan er båda de senaste månaderna. Det är flummigt.
Det har varit jävligt konstigt att kolla på alla gäster som kommer in. Så här, gäst vecka efter vecka efter vecka. Så här, Simon Stålenhag och bara, fan, vem är han drar han i? Det är att jag skulle försvinna för att du skulle få så här star power.
Ja, nej, det är snarare så här, den rena paniken att inte bli lämnad ensam.
Ja, klassiker. Medelålderskris lite grann.
Hello darkness, my old friend. Oh, på tal om ålder så slog det mig att det här är, vi är numera inne i den korta fönstret när vi alla är i våra 30s.
Ja.
Och för tidigare har du laggat efter, David, eller jag har sprungit i förväg.
Ja. Visst, jag hann inte fylla 30. Nej, jag fyllde 30 efter podden.
Ja.
Ja, efter jag slutade.
Det var då vi alla sågs senast.
Ja.
Ja, shit.
Tror jag det var. Eller vänta, du har haft födelsedagsfesten, hade du någon till dagsfesten?
Ja, dagsfesten också, men det var innan.
Ja, just det. Så det var den gången vi samlades senast, och det var i somras.
Och det är också vad har ni haft för er?
Ja, jag har musikat mest
hela tiden. Hur har det gått med musiken?
Det har gått bra. I mars började vi spela in var en EP, så här, lanseringsgrej, eller första debut slash demo slash whatever med bandet. Det gick lite dåligt med det vi spelade in, det lät inte bra, trummorna gick inte att mixa. De var på ett stereospår istället för att ha de sju olika mickar vi har för den. Så det var svårt att balansera det mot andra instrument. Så vi scrappade det och körde om med ett nytt ljudkort i september. Och från den helgen tidigt september som vi spelade in fram till slutet av november har jag suttit och mixat och ja, mycket lärt mig, börjat om. Och så tre låtar som jag har börjat om och mixa kanske 9-10 gånger totalt. För att få koll på vad fan jag håller på med och att få något resultat som är bra. Och lite input från vänner som är proffs inom området.
Och den här EP:n, det var alltså den som du offrade podcasten för?
Ja, det kan man väl säga.
Så då ska det fan vara värt det.
Ja, 10 minuter musik för 6 års poddande.
Ja, men det hör ju. Det är ju som hittat.
Det gäller att de där 10 minuterna är jävligt bra alltså.
Ja, men det tror jag nog.
Det tycker jag. I inspelande stund, jag vill skriva i skrivande stund, men det funkar ju inte. Så är EPen inte släppt än. Den ska komma ut den 27 december. Så söndagen efter, i mellandagarna. Men
vilket innebär att den är släppt när det här avsnittet går live. För detta är ett nyårsavsnitt.
Precis. Noble Crisis, EPen The Beast, The Man, The Captive finns nu att lyssna på. På Spotify och TikTok och
TikTok.
Alla dumma tjänster.
Oj, oj.
Ska man lyssna på musik på TikTok?
Jag visste inte.
Man kan typ slänga in musik i TikTok på något sätt. Jag vet inte. Vår distributör hade en grej med att det kommer finnas på TikTok.
All right.
För alla kidsen.
Ja, som är vår huvudsakliga publik.
Hur är läget med Sandra?
Jo, det är bättre. Jag har börja vänja mig vid livet hemma. När man jobbar hemma hela tiden. Men nu kommer det kännas så konstigt att gå tillbaka till jobbet. När man väl, dagen det händer då. Men annars har jag väl mest Vad har jag gjort? Jag försöker fundera vad jag har gjort. Alla mina dagar ser likadana ut, men... Jag har börjat dejta, har jag gjort.
Oh. Så det är väl... har du hittat något intressant?
Det var lite av en slump faktiskt. Men jag började dejta min gamla tatuerare. Och så...
Gratis tatueringar.
Ja, precis. Vi har i och för sig gillat varandra länge, men ja, nej, det bara blev så att vi började dejta när nu var sen sommar, september eller någonting, och sen så gick det den vägen. Så det var lite roligt. Men,
håller det fortfarande i sig?
Ja, det gör det. Så det är lite roligt. Det var inte riktigt planerat, men det är kul. Det är kul med lite sällskap i de här dystra coronatiderna. Gud vad jag låter deprimerad nu alltså. Det är inte så illa som det låter. Försöker se
ljuset. Ja, men det är ju ganska illa alltså. Ja.
2020, inte så illa som det låter.
Nej, men annars så, jag vet inte ens vad jag har gjort. Jag försöker fundera. Jag har typ varit hemma, tatuerat mig och jobbat. Det är typ det jag har gjort. Håll på med min hund, Boris.
Mm. Som finns på Instagram.
Ja, precis. Backstreet Boris, om någon vill följa honom. Men... jag har varit jättedålig på att spela spel. Det skäms lite över det faktiskt. Jag har bara inte orkat typ förrän nu. Nu är jag mest kolla film. Det är typ det jag gör, för då behöver jag inte tänka så mycket.
Ja, det finns väl typ absolut ingenting att skämmas över år 2020. Så här, gör det du mår bra av för att ta dig igenom 2020. Det är väl mottot för de senaste 12 månaderna.
Mm. Jo då. Nej, jag var faktiskt... kollat väldigt mycket på YouTube på senaste och hittat en kanal som heter Crime Scene Cleaners. Ni kan ju bara, ni hör ju på namnet.
Det låter som en Sandra-kanal.
Ja, det är en Sandra-kanal. Väldigt mycket faktiskt. Väldigt intressant. Det är ett gäng som städar upp brottsplatser och folk som hårdar och folk som random dör i sin lägenhet. Så städar de upp efter dem. Det är ganska kul att se om man gillar sånt. Väldigt äckligt.
Ja, vad har äckliga du gjort saker. Vem av oss?
Viktor.
Jag.
Poddat?
Ja, jag har poddat. jag poddade vidare. Nej, men i övrigt så har det väl varit mest jobb och jobb. Ja, vi har fortsatt lite med spelprojekt och vi har fortsatt med att göra barntidningar. Det är det vi gör på jobbet. Och så har det inte blivit någon kampsport alls, vilket börjar störa mig riktigt, riktigt mycket. Jag börjar märka av det i typ november att det här är inte så jävla kul längre.
Mm. När Viktor inte får kasta omkull tonåringar, då blir han arg.
Precis, jag måste ta ut mina aggressioner på andra människor. Då mår jag som bäst. Nej, men det har varit väldigt mycket stilla sittande hemma. Och som du säger, varje dag är den andra lik på något sätt.
Mm. Och speciellt när man jobbar hemifrån, då blir det ju, allting blir ju bara en stor sörja typ. För man är i sin lägenhet konstant, verkligen.
Ja. Årets bästa köp var en ordentlig cykel. Och med hjälp av den har jag liksom ändå haft lite räckvidd och kunnat komma ut och se lite saker. Typ cyklat upp på Järvafältet och liknande.
Jag såg att ni var uppe i Värsjöbacken också.
Ja, vi tog en promenad förra helgen och sprang upp på toppen och tittade ut och konstaterade att det var dimmigt och sen sprang vi ner igen.
Ja.
Poppa, pop.
För de som inte vet så är Värsjöbacken precis där jag bor, så det var därför jag tyckte det var kul att ni var så nära mig.
Det var därför att spionera på Sandra.
Ja,
det tog mig fram till att jag flyttade från Edsberget, insåg att Bärsjöbacken var precis bakom.
Ja. Man kan liksom åka kunde. Skidor till Bärsjöbacken dagen man skulle vilja åka skidor där.
Ja, precis.
Mm. Men hörni, det här är ju ett nyårsavsnitt då. Det här är den sista dagen på året när avsnittet kommer ut. Och det under... Ja, i tidigare års sista podcaster så har vi ju sammanfattat spelåret som har gått. Och det finns ju ganska mycket att säga om 2020 även utanför spelvärlden. Men vad fan, den här podcasten handlar ju ändå om tv-spel. Så vi försöker på något sätt ändå sammanfatta spelåret nu som har gått. Tidigare år så har vi gjort någon form av nedräkning. Helt enkelt fem i topp. Personliga fem i topp-listor. Och det är väl en bra grej även i år, tycker jag.
Mm, jag håller med.
Ja, för fan.
Är det någon som känner sig manad att börja, tro?
Ja, för jag har en topp 5-lista och du har en topp 5-lista, Victor. Hur många spel hade du på din...
Jag har bara två. Två, okay. Som är från i år.
Men du hade 5 som du ville ha spelat.
Jag har, ja precis, jag har en längre lista med spel som jag skulle vilja spela, ja.
Okej.
Okay. Så 5.
Är det 5?
Ja. Ja.
Då kan man ju kanske du köra den tills du kommer upp på 2-1. Jag vet inte. Det är Viktors podd. Jag bara gästar.
Ja, jag vet inte. Det, är det inte allas podd? Är inte podcasten tillhör även alla människor på denna jord?
Ja. Jag kan hoppa in när ni är på 2:an. Okej. Okay. Det är eftersom jag har 2 spel.
Det blir grymt. Jag kan även passa på att klämma in en liten asterisklista alldeles innan vi börjar med det här. Jag har inte spelat Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls och jag har inte spelat tillräckligt av Cyberpunk 2077 för att riktigt kunna lägga in något av de 3 spelen på min lista. Det är mycket möjligt att de annars skulle vara inne där och nosa, men det vet jag inte.
Ja, så Cyberpunk är alltså inte på din lista, Victor?
Nej.
Okej, ska bara hälla upp lite stark sprit här för att innan vi går in på listorna. Så alltså Cyberpunk. Det är inte på min lista. Vad fan, vad är det för någonting?
Vadå, vänta. Säg att du inte har den på din lista för att du inte har spelat det eller för
nej,
att
nej,
du inte.
Nej, jag har spelat 50 timmar.
Okej, intressant.
Det är trasigt. Skitspel. Jag spelar på PC som är inom citationstecken bästa versionen. Och jag spelar på en relativt kraftig PC.
Ja, du köpte en PC för att spela det.
Till ja. Och jag vet inte var man ska börja. Jag var ju otroligt hypad inför Cyberpunk.
Ja, det var vi alla.
Det var ju... Vi snackade ju lite grann om att om jag kommer tillbaka så snackar vi Cyberpunk när det släpps i november, lol. Men... Det är så trasigt och när det inte är trasigt så är det bara okej.
Okay. Ja, jag vet inte riktigt om jag håller med om det. Jag håller med om att det är trasigt, men när det funkar så tycker jag att det är riktigt kul. Men som sagt, jag har inte kört jättemycket av det än.
Det har funnits verkliga så här ljuspunkter och whatever. Det finns karaktärer som jag blir riktigt fäst vid och... uppdragsstationer som är riktigt charmiga, typ än när man är på en middagskväll hos en familj med en potentiell raggpartner som är ganska fint. Men right. Det är så mycket med spelet som bara är mähä.
Det känns som att Cyberpunk 2077 har på sätt och vis drabbats lite av samma situation som Battlefront 2 drabbades av, att det har hänt så mycket konstigheter runt spelet så det har nästan överskuggat själva spelet i sig. I Star Wars Battlefront 2-fallet så var det ju lootboxes och grejer och det var allt folk snackade om, och sen huruvida spelet var bra eller dåligt, det spelade liksom i slutändan knappt någon roll. I Cyberpunks fall så det är ju en av de konstigaste lanseringarna och bara så allmänna situationerna på många, många år.
Ja, men det har gått typ en vecka.
I talande stund, ja.
Ja, precis. Och spelet fungerar typ inte på PS4 och Xbox One om du inte har ett Pro eller Xbox One Series X. Vad heter den? Xbox One X.
Last gen-konsolerna.
Ja, precis.
Typ inte laggar eller vadå?
Ja, men ospelbart, laddar inte in vad heter det?
Texturerna ordentligt.
Så är skumma, inte block men typ skräckfigurer tills de laddar in hur karaktärerna ska se ut.
Det är ju inget bra.
Jag har sett på så många buggar på PC-versionen som är så här. Jag har slängt upp lite på Twitter med saker som jag stött på. Till exempel att jag var ute och körde bil på motorvägen. Undvek att krocka med bilar som man gör när man kör bil. Sen så råkade jag köra in i en bil. Märkte att det var ju inget problem, för det är ingen collision på den. Vilket att det finns, det går att krocka med bilar, men det var helt plötsligt så krockade jag inte med bilar. Så kunde jag köra runt Och bara in genom bilar utan att något hände. Gick ut ur bilen, gick in igen, körde om, gjorde ett uppdrag, klev in i bilen, körde vidare, samma sak. Så när jag laddade om en sparfil, då funkar det. Det var tillfällen när jag så här, ska scanna saker, så jag fastnar i scannen. Det använder man för att typ hacka. Så jag kan börja en hack, men måste gå ut ur scannen för att den ska fortsätta, men jag fastnar i scannen. Så det är bara, okej, ladda om. Ett huvuduppdrag där jag ställde in i ett warehouse, eller på att säga varuhus, och kände mig riktigt ninjaig tills jag märkte att de ser mig inte. Så jag slutade ställa, gick och ställde mig framför vakter, hoppade framför dem, ingenting händer. Så mycket det kommer säkert bli ett bättre spel med månader eller halvår av extra crunch som det kommer behöva. Men helvete alltså.
Ja, det är ju ett spel som har försenats många gånger.
Inte skulle jag släppa
i april till att börja med. Sen blev det väl, vad var det, september, och sen blev det november, och sen slutligen december. Mm. Och det är ett spel som har, det har ett högt metascore, och det har sålt väldigt bra, men samtidigt så har Sony dragit in PlayStation 4-versionen från sin digitala PlayStation Store.
Det har väl försvunnit från PlayStation 5 också. De har tagit bort det från PlayStation Store, punkt.
Ah, det finns inte ens på PS5.
Citera mig inte på det, jag spelar på PC, men jag är rätt säker på att det är inte bara på PS5.
Right. Så, ja, den fysiska utgåvan finns i alla fall, än så länge. Och det... Ja, som sagt, hela bara situationen runt spelet är väldigt, väldigt märklig.
Ja. De har dragit tillbaka det för att det är så trasigt, antar jag, då, eller?
Ja, det är praktiskt taget ospelbart på PlayStation 4 och Xbox One, så jag förstår det.
Jag spelade på Xbox Series X, och där, visst, det är lite buggigt, eller det är buggigt, definitivt, men jag tror att jag är mer tolerant med såna än många andra, för jag på något sätt dras jag lite till buggar och så här konstig, konstig fysik, och det roar mig väldigt mycket. Jag kan nästan finna ett eget underhållningsvärde i ett spel som är lite funky.
Ja.
Men det är ju inte direkt till min typ av spelare som man ska rikta sig till med ett sånt här stort spel.
Nej, men jag kan också acceptera och förvänta mig buggar, men det här är ju liksom, det är värre än säg Skyrim när det släppte. Det är värre än ett Bethesda-spel. Det är typ i linje med Fallout 76. Men inte jag spelar.
Utöver de buggarna du pratade om, David, finns det några andra riktigt dåliga buggar som ni har stött på?
Alltså, spelet har aldrig kraschat för mig. Det är sköjare, men det kraschar för många.
Ja, min fru Ellie sitter och spelar det just nu, under den här inspelningen. Hon sitter två rum bort just nu och spelar det. Hennes sniper rifle har slutat funka. Så hon kan använda sitt hagelgevär och sitt automatvapen, men sniper riflet liksom avfyrar inte skott på när man trycker på triggern längre. Trots att hon har full ammo. Och ingen vet varför.
Intressant.
Det är massor med små saker. Och ofta kan man lösa de här problemen genom så här starta, så här, gå in och ut i menyn eller starta om spelet eller sådär. Ibland kan jag till exempel inte ta av eller ta på mig kläder. Men om jag då går ut och in i mitt inventory så lossnar det igen.
Jag har fastnat i menyn om jag trycker upp i på PC för att komma upp till inventory och whatever. Så kan jag inte klicka på någonting, jag kan inte trycka på escape, jag kan inte trycka på i för att komma ut ur det. Jag kan inte trycka på en annan så här snabb knapp för att komma till typ kartan eller någonting. Som det är. Jag kan trycka på escape och ladda om.
Det här är ganska allvarliga buggar, alltså hur kan de inte ha hittat de här eller fixat dem innan release? Det är jättekonstigt.
Ja, fast liksom hittat dem, det tror jag definitivt att de har gjort. Eller åtminstone hittat massor med buggar. Men faktumet att det har försenats så många gånger, det tyder ju på att de liksom, de fick slut på tid helt enkelt. De puttade det framför sig, och sen till slut så nådde de en punkt när det inte längre var hållbart att inte släppa det. Ja. Och då var de tvungna att släppa det i sitt nuvarande skick.
Ja.
Det bådar väl kanske lite gott att The Witcher 3 var ett ganska liksom väl omhändertaget spel efter sin release. Där har de CD Projekt ändå fortsatt att uppdatera det och liksom visat det kärlek i efterhand. Men här och nu så är ju CD Projekt Red ett ganska illa ansett företag. Från att ha varit så här spelarnas absoluta älsklingar.
Ja.
Så deras anseende har ju verkligen dykt efter Cyberpunk-releasen.
Ja, det är trist.
Ja, det är märkligt.
Ja, men kanske ska lämna det. Jag ville bara vara arg.
Ja, nu har du fått vara arg. Mm. Riktigt. Och jag ska säga att trots alla dessa buggar så får jag ut väldigt mycket av att spela spelet. Jag skulle gärna ta en liten runda i spelet typ efter den här inspelningen till exempel. Och staden i sig är väldigt vacker och stämningsfull. Så jag gillar verkligen att vara i Night City.
Ja, det är ballt att se en så stor stad som en liten myra på gatan. Det är väldigt vackert. Det kan man inte ta ifrån. Men ja, skulle vi köra...
Vi kör plats nummer 5. Jag kan hoppa in först. Jag har ju två parallella listor i och för sig. Jag tar plats nummer 5 på den ena och sen på den andra lite snabbt. Jag har plats nummer 5 på min tröstprislista, vilket är spel som är bra men som inte är tillräckligt bra men som jag ändå tycker förtjänar att nämnas. Då har jag spelet som heter Horace, vilket är ett pixligt plattformsspel till Switch som är väldigt rart och handlar om en liten legogubbe liknande robot som kan gå i tak och på väggar och så, och som går runt och typ reflekterar mycket över sin existens, och det är ett väldigt fint pixelspel som jag gillar. Men det är inte min riktiga plats 5. Min riktiga plats 5 är spelet Nioh 2, vilket ju alltså är ett Sekiro. Ja, ett Soulsborne-aktigt spel, fast inte från From Software.
Det är inte från Yokvara.
Men det har en asiatisk setting, precis som Sekiro. Jag tycker fan mig att Nioh 2 är bättre än Sekiro. Och det känns som en blandning mellan ett Soulsborne-spel och ett lite mer loot-tungt spel. Typ, tänk Diablo. Hitta massa loot av att besegra fiender. Och det har så här, det har en jävla massa coola system som snurrar runt innanför motorhuven. Och det är bara så här allmänt tight och naturligtvis svårt spel som man kan grinda och hålla på med en jävla massa. Det är... Jag körde aldrig klart det, och det stör mig lite, för jag tänker ofta tillbaka på det och tänker att fan, jag borde ta upp Nioh 2 igen. Kanske blir 2021 året då jag gör det. Slut! Vem vill gå härnäst? Säger man så?
Just det, var Horace och sen Nioh 2, precis. Jag kan köra. Ja. Jag har en plats 5 i alla fall.
Mm.
Kastar lite shade på Sandra här. Inte aj, aj, aj. På plats nummer 5 för mig är det Animal Crossing New Horizons. Jag spelade det från release, eller spelade dagen efter release till... april, maj någon gång. Det var ändå 3 månader som var Animal Crossing varje dag. Mysigt, vacker musik, en enkel checklista och snälla grannar och ingen global pandemi i 15-30 minuter om dagen. Allting var nytt och läskigt och det inte var det nya normala längre.
Ja, för det ska ju sägas att Animal Crossing, det släpptes just i början av pandemin när det var en ny okänd situation. Så då var Animal Crossing och det var, vad heter den? Tiger King på Netflix. Det var de två grejerna man kunde hänge sig åt utan att tänka på att det plötsligt fanns dödsmördarvirus överallt.
Ja, det var en liten oas när allt var läskigt.
Mm.
Saker är fortfarande läskigt, men det känns ju som att man börjar se något form av ljus i slutet av tunneln. Nu med vaccinpengar.
Mm. Förr eller senare.
År kvar innan alla är vaccinerade.
Mm. Mm. Och Sandra hade en topp 2. Men hur var det? Hade du en topp någonting över spel du ville spela, men som du inte hade hunnit spela? Eller var det inte en topplista?
Det var ingen topplista, det var bara en lista med spel. Så det är egentligen, skulle jag egentligen kunna ta... En för sig, den är ju... Man skulle kunna, i och för sig, jag har ju i och för sig lagt den som en topp 5-lista också. Men jag skulle kunna köra på 50 i den listan i alla fall.
Ja, ett spel som du inte har spelat men som du önskar att du spelade.
Precis.
Och just nu.
Ja, exakt. På 5:e plats är Catherine Fullbody. Är det.
Mm.
Jag älskar ju gamla Catherine. Men jag har inte hunnit spela om det. Eller spela det nya, menar jag.
Ja, precis. Catherine Fullbody är ju en återsläpp av ett gammalt spel.
Mm. Men tredje Catherine.
Mm.
Det är inte bara två Catherine, det är tre Catherine.
Då borde de döpa det till så här Catherine upphöjt till tre, som Alien upphöjt till tre, den tredje Alien-filmen.
Precis.
Den bästa Alien-filmen.
Jag tycker att den är helt okej.
Den får mer skit än den förtjänar.
Den är underskattad.
Helt klart. Ja, men vad är det som gör ursprungs-Catherine så bra? Varför vill du köra Catherine Fullbody?
Det är nog mest för att jag tyckte om ursprunget väldigt mycket och skulle vilja testa den nya. För det som jag har förstått är att det är bara en remake, eller hur? Och sen har de lagt till lite exakt. Nya element.
Ja,
exakt.
Ja.
Vad är det med originalspelet som du gillar?
Jag tycker om storyn väldigt mycket och hur man... jag gillar ju såklart pusslarna också med jätterna och de här kuberna, men jag tycker storyn är väldigt spännande. Jag gillar också, nu var det så länge sedan jag körde det, men vad jag minns så tyckte jag det var väldigt roliga val man kunde göra i spelet som då ledde till olika endings.
Mm.
Vad kommer du ihåg starkast? Förlåt mig.
Sorry?
Jag sa förlåt mig för att jag avbröt dig.
Ja, nej, men det är mest det. Så storyn tyckte jag var väldigt fascinerande. Det var väldigt nytt då för mig, tror jag. När jag spelade det spelet, att det var lite annorlunda jämfört med vad jag hade spelat innan.
Mm. Det är ett spel om otrohet.
Ja, precis. Vad sa du, David?
Vad jag kommer ihåg starkast från Catherine, det var nog flera år som jag spelade, men jag kommer ihåg den här ändå panikkänslan som jag fick av att spela huvudkaraktären. För det börjar med att han är otrogen mot sin flickvän Catherine med en tjej som han träffar på krogen som heter Catherine. Mm. Och att det är så här konstant dragningar mellan de två och att han inte riktigt han försöker komma över en, eller underfund med om slash hur han ska berätta vad som har hänt och vem man ska välja. Jag kommer ihåg att den ångestkänslan verkligen läckte ut ur spelet och in i mig.
Yep. Samtidigt som förlåt.
Ja, men samtidigt som hon var driven att dels var det kul med pusselmomenten, men medan man pusslade, lite som ett japanskt RPG, medan man pusslade så ville man tillbaka till storyn, men när det var story och det blev lite långdraget så ville man tillbaka till pusslandet, så det är konstant dreven framåt genom spelet.
Ja, men jag tycker också det var så jobbigt för att han satte sig alltid i jobbiga situationer. Man inte visste själv riktigt vad man skulle göra.
Ja.
Det känns som att vad man gjorde så blev det ändå fel. Men jag gillar hela den här funktionen med hans mobiltelefon, att man kan texta med sina vänner och flickvänner och vad det nu är. Och man kan göra olika val via sina meddelanden, om jag minns rätt.
Mm. På plats nummer 4 då, så har jag återigen två listor. På min tröstprislista så har jag Immortals Fenyx Rising, vilket är typ Ubisofts Breath of the Wild-variant. Och det är lite fjantigt och det är lite töntigt, men det är samtidigt väldigt snyggt, och mycket av det som Breath of the Wild gjorde bra gör även Immortals Fenyx Rising bra. Bra strider också. Men det platsar inte på någon riktig gotilista för min del. Min riktiga plats nummer 4 är Ori and the Will of the Wisps, vilket jag tycker är ett överlägset, det är helt överlägset sin föregångare Ori and the Blind Forest. Det är den andra delen i serien, och det är så sinnessjukt vackert det här spelet.
Verkligen.
Både grafiken, musiken, själva temat, designen,
spektakel.
Ja. Så det här, det är inte ett perfekt plattformsspel, men det berör en på något så konstigt sätt, liksom just genom att det är så otroligt vackert. Bara så här, skönheten i spelet blir gripande. Och jag har inte varit med om jättemånga spel som har varit på det viset. Så det är en upplevelse verkligen. Det är min plats nummer 4.
Mm. För mig på plats 4 så hamnar The Last of Us Part 2. Det är skumt att Last of Us kommer på en topplista från mig som inte tycker om första Last of Us.
Just det, men jag trodde att vi snackade, att vi räddade ut det här förra gången du var med.
Precis. Jo, nej men det var bra. Det var inte lika jävla clickers. Jag har inte samma problem med storyns, inom citationstecken storyn, som andra hashtag gamers har. Jag tyckte det var bra, tyckte det var bra slutkläm. Det var inget revolutionerande. Men det var gripande.
Skulle du till och med säga så att du skulle bli lite peppad om Naughty Dog gick ut och utannonserade ett The Last of Us Part 3 till PlayStation 5?
Kanske.
Potentiellt.
Jag känner lite att det har varit så mycket skumt beteende med AAA-spel senaste tiden. Inte minst Cyberpunk, som jag känner mig lite bränd av. Eller jag har varit utbränd av. Så jag vet inte om jag någonsin kommer att hoppas på spel igen.
Åh nej, Cyberpunk tog död på allt.
Ja, vänta och se om jag kan bli lyckligt överraskad istället för att någonting ska möta mina höga. Men jag hade inte omöjliga förväntningar på Cyberpunk, tyckte jag.
Nej, och det är ju en intressant just jämförelse man kan dra mellan Cyberpunk och The Last of Us. Eller CD Projekt och Naughty Dog. Att även om man inte uppskattar The Last of Us Part 2, så går det ju inte att förneka att jävlar vad slipat det är. Mm. Det är ju ett spel som i princip inte har några buggar överhuvudtaget. Och lite samma sak med God of War, senaste God of War för den delen, för 2 år sedan. Det var ju också ett spel där jag röstade på en liten halvbugg under så här hela min genomspelning av det spelet. I övrigt var det bara så här, nej, det är tight.
Ja.
Jag kan inte komma ihåg någon bugg heller när jag spelade Last of Us. Inget som jag märkte i alla fall.
Sandra då, har du någon plats nummer 4 på din önskelista?
Ja, på min önskelista är Doom Eternal.
Ja.
Mm. Bra.
Vad sa du?
Det var bra.
Mm. Det är ett spel som jag ser fram emot att spela. Men det är min pile of games har liksom blivit... Den blir bara större och större desto längre tid jag tar på mig. Så jag måste komma igång och spela snart så jag kan beta av alla de här spelen.
Ja,
det är ju... Speciellt det här året, för det har varit väldigt många bra spel som har släppts.
Ja, det är ju... Man får ju välja lite hur man ska hantera en backlog. Antingen så här, tar man det med en klackspark och bara omfamnar faktumet att backloggen blir större och större för varje år som går. Eller så gör man någon form av medvetet ryck och inför någon slags husregel. Det finns ju de som till exempel inte får köpa ett nytt spel förrän de har klarat minst 2 stycken av sina gamla spel från backloggen eller så.
Mm.
Jag har nog mer dragit åt det första hållet, att jag har accepterat att jag kommer aldrig bli klar med min backlog. Jag skulle kunna sluta köpa spel och liksom leva på de spelen jag har i min backlog förmodligen resten av livet, men jag lockas för mycket av nya spel. Jag vill liksom spela Cyberpunk nu.
Mm.
Jag vill inte gå tillbaka och spela något halvgammalt. Ja. Min plats nummer 3, återigen dubbelt, min tröstplats nummer 3 är Hyrule Warriors Age of Calamity, vilket ju alltså är ett Dynasty Warriors liknande spel. Slakta massor med fiender, men i det här fallet i Breath of the Wild-världen. Och jag tycker att det är kanske det roligaste Dynasty Warriors-spelet jag har kört, i alla fall. Jag har inte kört alla, men jag har ändå kört en del av dem. Och jag gillar själva grundkonceptet, mörda massor med fiender. Men min riktiga plats nummer 3 på min GOTY 2020-lista är Final Fantasy 7 Remaken. Och det är ett spel som jag ofta tänker tillbaka på, och liksom jag blir sugen på att gå och hänga med de här karaktärerna igen. Det var väldigt mysigt att vara i den världen. På så sätt påminner lite om Cyberpunk, tycker jag. Att jag gillar att bara befinna mig i den världen, titta ut över landskapen eller stadsmiljöerna då. och så. Och sen har det ett fruktansvärt tight stridssystem, Final Fantasy 7 remaken. Det är lite konstigt, eller rättare sagt det är mycket konstigt, framförallt framåt slutet, men även liksom under hela spelets gång, resans gång, så är det en konstig blandning mellan extrem liksom polish och produktionsvärden och så här, den traditionellt fjantiga JRPG-humorn som lyser igenom ibland. Så det är ett bisarrt spel på många sätt och vis, men jag gillar ändå att det finns utrymme för bisarra spel, alltså att allting inte måste vara ett The Last of Us Part 2 som är så här seriöst och vuxet. Final Fantasy 7 remaken är inte riktigt ett vuxet spel, och det uppskattar jag ändå. Så plats nummer 3. David?
Min plats nummer 3 är Valorant. Jag har snackat en del om i podden. Och det
pang,
har jag
pang.
Spelat så jävla mycket i år. Det är definitivt det jag spelat mest i år. Så det känns skumt att inte... Skulle kännas skumt att inte ha med det på listan. Även fast det också känns skumt att slänga in sådär competitive shooter på en topp 5-spel. I alla fall, alltså inte att man gör överlag, men det känns skumt för mig som historiskt sett mest har spelat liksom sådär single player story-drivna grejer, att det är det jag dras till.
Känns det lite som att det får dig att tveka på din identitet på något sätt? Att den ruckas?
Ja, inte jättemycket. Jag tror bara att, alltså, för jag har alltid haft något form av multiplayer-spel som jag spelar vid sidan av allting. Eller inte alltid, men mycket och ofta, speciellt under den här poddperioden. När jag började podden 2014 så spelade jag jättemycket Dota 2 på sidan om allting. Och sen har jag spelat mycket CS ett tag, främst med min partner och hennes syster. Och jag tror att nu har det väl egentligen bara att det har gått över till ett år när vi spelar ett spel mycket. Vi har bytt från CS till Valorant, och Valorant släpptes i år, så då kan det dyka upp på en GOTY-lista. Och det är väl det har varit mycket. Det har varit ett sätt att umgås med min partner och hennes syster när jag inte är hos min partner eller hon hos mig. Och när hon är hos mig spelar vi en del också, för jag har kvar min gamla dator så vi kan sitta bredvid varandra och spela. Det är en stabil shooter. Jag har lite trillat ut ur den här tonårsförälskan sen jag hade till det i början. Börjat bli mer irriterad än lycklig när jag spelar det nu. Allt eftersom spelar blir bättre, och det blir mycket att man dör och sitter och väntar, och att det, jag är inte så tävlingsriktad i det. Jag tycker bäst om att liksom spela och kul, så jag kör inte competitive utan jag kör orankat för att slippa pressen, men folk är ändå pressade och arga och skriker fulla ord efter den.
Men det är mysigt med spel som man kan, alltså helt enkelt rena multiplayer-spel ett år som detta, när man är instängd och inte får sällskapsspel, när man inte får umgås med folk längre. Vi har kört en hel del Diablo 3 med ett par i stan. Så jag och Ellie har suttit här hemma och spelat Diablo på vår PS4, och de har suttit inne i stan och spelat Diablo, och så har vi liksom mötts i ett 4-spelar-party och mördat tillsammans. Och så har man haft en Skype-dator uppe på bordet samtidigt som man sitter och snackar skit. Och det är kul. Det är trevligt att
just
göra så.
Och sällskapa sådär med spel. Så jag och kompisgruppen har mycket senaste veckorna nu spelat Codenames online. Om ni har spelat det brädspelet.
Icke.
Man lägger ut 5x5 ord på ett grid, och sen så är man två lag. Varje lag har en spymaster som får se på det här gridet att de här korten är röda, de här är blåa, det här är svart, alla andra är beige. Så det blåa laget ska säga ett ord och en siffra som kan kopplas ihop till massa kort på bordet, som inte får vara samma ord. Som det finns till exempel ko, gris och hund, så kanske man säger djur 3. Men man får inte ge någon mer ledtrådar än så. Så ska det andra delen av laget beskriva hur man tänker, vad det kan kopplas till, och sen gissa på kort, och så får man bara säga om det är rätt eller fel. Och det finns en då gratis digital variant av det här på codenames.game, tror jag. Så vi har spelat en massa sånt och suttit och snackat skit på Discord många kvällar. Det är fan kanon.
Ja. Funkar det bra att spela brädspel online?
Ja, för det är inte så mycket så här, det är väldigt enkelt spel. Inte så mycket regler att hålla koll på, och det är inte så mycket saker som händer på brädet, så det är väldigt lätt att konvertera det här till ett webb-UI.
Mm.
Så just det här spelet fungerar väldigt bra att spela online.
Nice. Sandra, plats nummer 3 av spel som du önskar att du hade spelat i år.
Det är Amnesia Rebirth, som jag inte har kört än. Jag har faktiskt inte typ kollat på någonting angående spelet, för jag vill inte veta så mycket om det förrän jag spelar.
Är det ett nytt spel eller är det en remake?
Vad sa du?
Är det ett nytt spel eller är det en remake?
Som jag har förstått det så är det väl ett nytt spel, eller?
Jag vet inte, jag har inte spelat det.
Nej, jag har som sagt inte tagit reda på någonting, för jag vill liksom inte spoila någonting för mig själv. Så det kanske jag borde ta reda på. Men jag har inte hört så mycket om det alls. Knappt så jag hörde någonting innan det släpptes. Det var inte så mycket.
Nej. Det är ett nytt spel. Jag trodde det var en remake bara på namnet.
Ja. Nej, okej. Okay. Då är det ett nytt spel. Jag älskar ju Amnesia och Penumbra-spelen. De är riktigt bra. Så jag är väldigt pepp på att köra det här också.
Mer skräck.
Mm, precis. Ska se.
Nice. Min plats nummer 2 på min tröstprislista är spelet Ghost of Tsushima. Vilket är ett väldigt underhållande open world-spel när man får samurajmörda folk. Och det är ett snyggt spel, men jag har lite svårt att relatera till dem som säger att det är liksom det är det snyggaste spelet de någonsin har sett, eller att det är det bästa spelet de någonsin har spelat.
Finns det folk som säger att det är det bästa spelet de någonsin har spelat?
Ja, det finns i alla fall folk som säger att liksom det är årets bästa spel, årets bästa upplevelse.
Huh.
Årets liksom vackraste ögonblick och sådär. Jag tycker att det är så här stabilt 8 av 10 spel, men ja, inte mer än så.
Alltså,
men med det sagt, det är kul att mörda.
Det är otroligt vackert, det måste jag göra. Men jag kom aldrig förbi, jag klarade första fästningen eller whatever när ens kompis visade sig inte vara kompis längre, och sen skulle man mer norrut på ön, och sen tänkte jag, då spelar jag mer imorgon, och det var några månader sedan, det blev inget imorgon.
Det har ett fint slut, det ska man säga i och för sig, så du har någonting att se fram emot om du orkar plöja dig igenom en stor öppen värld.
Det kommer inte hända.
Kommer förmodligen inte hända. Min riktiga plats nummer 2 på min GOTY 2020-lista är The Last of Us Part 2, som vi redan har snackat lite om. Och då skulle jag vilja bara tillägga att jag har egentligen väldigt svårt att liksom se någonting som är dåligt med The Last of Us Part 2. Och det är lite det som gör det så imponerande, att varje enskild grej är så jävla polerad. Liksom från grafiken till ljudet till röstskådisarna till castingen till spelets teman till spelets story och sådär. Jag har snackat om det tidigare i somras, men bara en sån sak som repfysiken som spelet har, där man kan kasta rep runt grejer. Den repfysiken är typ mer imponerande än mycket av det man har sett.
2077.
Ja, om man ska vara krass så ja. Det är ett otroligt imponerande hantverk som bara... Där kan man snacka ett spel som inte har buggar. Om det är något som jag kanske personligen skulle vilja justera i spelet, så är det väl att jag tycker att det är lite för långt. Men det innebär å andra sidan att det är för långt, men den extra längden är fortfarande fylld av liksom riktigt slipade saker. Så det är inte så att det är dålig utfyllnad, utan det är så här riktigt tajt utfyllnad. Jag tror att spelet skulle bli ett bättre spel om man skar bort kanske 5 timmar. Eller 4, 3 timmar.
Ja.
Men jag har svårt att peka ut de exakta timmarna, för typ alla timmar är bra i spelet. Och jag uppskattar verkligen... Jag uppskattar sakerna som har gjort folk arga med spelet här. Ja, Ellie har en flickvän. Noll av tio. Nej, det är en bra grej. Eller så här, Abby har muskler. Det är orealistiskt. Nej, det är en bra grej.
Människor blir arga över så konstiga grejer.
Ja. Recensionsbombar freaks på nätet. Fy fan. Jag tycker att det är årets näst bästa spel i alla fall. David.
Aura in the Wild Will of the Wisps. Också.
Ja, men redan nämnt. Vi korsar varandra lite här.
Audiovisuellt spektakel. Jag gjorde det svårare för mig än det behövde vara. Kom vi på i podden när vi snackade om det, för att jag hade, det var någonting jag hade missat med att typ byta eller uppgradera vapen, så jag hade så här level 1 standard huvudattacken in på sista bossen.
Just det.
Vet om det var i sändning vi kom fram till det eller någon utanför. Ja. Skitbra spel.
Men det är
bättre än det första, och det första är, det var mitt go-to i det året.
Ja, här kan man verkligen snacka om en studio som man, som egentligen har kommit lite från ingenstans, men som plötsligt är väldigt intressant. Alltså Moon Studios. För bara ett par år sedan så hade jag ingen aning om att det fanns en spelutvecklare som heter Moon Studios. Men nu blir man ju jävligt intresserad på vad de kommer göra härnäst. Alltså nästa spel som utannonseras från dem kommer man ha ögonen på.
Oh ja.
Sandra.
Ja, min... Nu har ju jag två listor parallellt här, men...
Ja, men det är välkommen till klubben.
Ja, så nu joinar jag här med min GOTY-lista också. Men jag kan börja med ett spel som jag önskar, och efter jag har hört om... Nej, nu ska jag inte spoila för mycket. Okej, okay. Det är Ghost of Tsushima på min andra plats. Så jag har hört mycket gott om det, och...
Förutom i den här podden.
Precis, förutom i den här podden. Så utöver det här så har jag hört gott om det.
Mm.
Men...
Jo, men det, alltså det är ett bra spel. Och speciellt om man vill leva rövare i feodala Japan och vara lite samurai ett tag.
Precis.
Det är absolut inget dåligt spel.
Men det jag har hört mest är egentligen att, som ni har sagt också, att det är ett väldigt vackert spel.
Mm.
Så det är väl det som jag har hört väldigt mycket gott om.
Mm.
Men på min goty så är det... Andra plats, eftersom den inte så lång, så blir det Resident Evil 3.
Mm.
Så...
Remaken.
Ja, precis. Remaken.
Ja, just det, det var i år.
Vad sa du?
Det var i år.
Det var i år.
Ja, det var i år. Och det är det som har varit mitt problem, är att jag har tänkt att jag har ju spelat alla de här spelen i år. Men de är ju från 2020. Och sen har jag insett att nej, de kommer från typ slutet av 2019.
Mm.
Och ja... Så det har varit precis på gränsen till att det hade varit ett 2020-spel. Så den blev inte så lång.
Nej, men Resident Evil 3-remaken var bra.
Mm.
Ja.
Inte Resident Evil 2-remake bra, men bra.
Ja, det är väl inte remakens fel lika mycket som det är grundmaterialets fel.
Mm.
Ja,
eller,
jo.
Eller kanske. Resident Evil 2-remaken har grundmaterialet som fördel.
Mm. Jag tror i och för sig att man skulle nog ha kunnat göra... Nu kändes det lite som att Resident Evil 3-remaken behandlades ungefär som Resident Evil 3-originalspelet. Att det blev just något slags konstigt mellanspel och inte den här superhypade produktionen som både Resident Evil 2 och Resident Evil 2-remaken var.
Ja, det är det jag tycker är lite synd, för att Resident Evil 3-originalet är ju liksom inte... Alltså det är ett okej spel. Man skulle kunna gjort det till något mycket, mycket bättre, den här remaken. Men det blev ju också, som ni säger, det blev bara ett okej remake. Det var liksom inget mer än så. Sen är det väl svårt också för dem att toppa Resident Evil 2, som var en väldigt bra remake.
Ja. Jag går ju och hoppas på att man ska göra en remake på remaken av Resident Evil 1. Eller rättare sagt en remake på HD-versionen på remaken på remaken på Resident Evil 1.
Ja.
Helt enkelt göra ett Resident Evil 1 fast med Resident Evil 2-remake-motorn.
Ja.
För den, hela den settingen skulle passa så otroligt bra med herrgården och trädgården runt omkring och så där. Det skulle passa kalas bra.
Mm. Jag håller
med den mekaniken. Men det vi vet om Resident Evils framtid är ju att Resident Evil 8 alltså Village är på gång. Och det är väl i princip bekräftat att en remake på Resident Evil 4 är på gång, även om
just
det inte är liksom officiellt utannonserat.
Mm.
Och båda dem är man ju peppad på.
Ja, det håller med. Har vi fått höra någon release-datum? Jag kommer inte ihåg om de har gått ut med det.
Jag tror inte det, inte på rak arm.
Nej.
Men ja. Någon gång under 2021 kommer vi väl få mer Resident Evil. Och var har vi hamnat nu? Då har vi alltså hamnat på plats 1.
Yep.
Shit, nu är det spännande. Då börjar jag med
500
min tröst.
Kronor på att jag och Victor har samma spel.
Kan vara. Min tröstprisplats är Doom Eternal. För jag tyckte att det var ett väldigt underhållande spel, men jag tycker att Doom 2016 är ett bättre spel. Och det kom lite som en chock att Doom Eternal inte var lika bra som Doom 2016. Jag trodde verkligen att liksom, det här kommer ju bli klart bättre. Det finns ju ingen anledning att det inte ska bli bättre. Men det var lite för många irriterande designval. Inte jättemånga, men...
Marauders, eller?
Ja. Marauders, ta åt helvete med Marauders.
Men de har en sån tuff yxa.
Ja,
man måste tänka efter innan man och tappar rytmen, det är ju bra.
Jag vill inte tänka efter, jag vill mörda. Mitt riktiga plats nummer 1 i år är ett spel där man får mörda mycket, och det är spelet Hades.
Såklart,
vilket är...
Du skiljer med 500 kronor, Victor.
Hoppsan hejsan. Då kan vi ta det gemensamt kanske då. Mm. Om det är vårt gemensamma plats 1. Fan, briljant jävla spel. Var ska man ens börja?
Jag har följt det här spelet ett tag för att Noclip på YouTube har gjort dokumentärer om det här från och med att det visades upp på The Game Awards 2018 och under Early Access fram till i år då när det släpptes som 1.0. Så jag har alltid liksom haft lite koll på det. Tänkte, ja, det verkar väl lite mysigt. Kanske inte någonting för mig just nu. Sen så hade en kompis till mig sa att jag borde spela det för att jag skulle tycka det var bra. Och jag hade ingenting bättre för mig. Och det kostade typ 300 kronor eller någonting. Så då drog jag ner det. Och spelade... Jag jobbade inte den veckan. Jag gjorde mina morgonmöten. Sen så spelade jag Hades. Och väntade på att någon skulle skriva ifall jag behövde... Jag jobbade ifall någon bad mig, inte om mig själv. Så att jag spelade Hades hela veckan, och sen inom en vecka så var jag klar med... I alla fall hade det kommit till vad de kallade the true ending, men som är det när man får eftertexterna.
Ja.
Spoiler. Dunderspel.
Ja.
Och det är, så jävla bra musik. Eftertextsmusiken. Jag behövde spela upp det för min partner och fråga sig, är det här en bra låt på riktigt eller är det en bra låt för att jag har spelat spelet? Då sa jag, den var okej. Sen har hon spelat spelet nu i 60 timmar också. Efter ett tag hoppade hon på det. Och när hon kom till eftertexten, det är ju så jävla bra låt alltså.
Och det är ju ett spel som i många situationer när någon som verkligen vet vad den eller de pysslar med, så ser det så självklart ut på något sätt. Allting är så lätt och ledigt på något sätt. Det är så här... Det är ingen jätteavancerad grafikstil, men den är fan av mig både snygg och tydlig och så här egen. Och bara konceptet, det är så enkelt och briljant att... Ja, det känns som att det är konstigt att ingen annan har tänkt i de här banorna tidigare, för att det funkar så väl. Det är alltså en roguelike som man kör om igen och man dör och börjar om från början. Och då har de byggt in det i själva storyn. Så att hela världen och huvudpersonen är medveten om att man kommer tillbaka till början hela tiden.
Ja, och början är att man kommer hem till sin pappa som man försöker rymma från.
Ja.
Det är så, man kan förstå varje känsla. Jag vill inte vara hemma. Hej då. Jag kommer tillbaka och dricker varm choklad och sover lite. Sen rymmer man igen.
Ja, och sen bara så här i grund och botten så är det ju, det är ett actionspel som man ser uppifrån, och det är så här jättetajt kontroll, och det är precis lagom djupa spelsystem med flera olika vapen, men inte för många olika vapen, Så man kan köra på väldigt många olika sätt, men man kan samtidigt, det blir inte överskådligt eller oöverskådligt.
Mm.
Och ja, de här specialegenskaperna man får från gudarna och som också knyts in i dialogsystemet och världen och ja, loren och sådär. Det är ett väldigt, väldigt imponerande spel.
Ja.
Och trots att det är på sätt och vis ett kort spel och ett simpelt spel och jag skulle inte säga att det är ett indie-spel, men det är ju så här nere där och nosar nästan. Ja. Så det är...
Alltså det är ju ett independently published game, så det är väl tekniskt sett ett indie-spel.
Ja. Nej, det är ett spel som man kommer att se tillbaka på och så här peka på som så här, det här är ett perfekt spel.
Ja, jag tror att det är ett spel som Sandra skulle tycka om också med tanke på din tid i Binding of Isaac.
Mm.
För det här är bästa roguelike-en, okej då, roguelite-en jag har spelat.
Ja, mm. jag har haft lite koll på det, men jag har inte spelat det än.
Ja.
Det är ett spel som förstör den här genren för all framtid. För liksom nästa spel som man spelar, där kommer man bara sitta och jämföra det med Hades. Så här, jaha, de gjorde inte det här. Varför gjorde de inte det här? Det funkade ju så bra i Hades.
För mig, alltså jag spelar mycket roguelikes samtidigt som typ så här, kolla på någonting bara för att spola framåt tiden så att det slutar vara 2020. Jag har spelat mycket Slay the Spire och mycket, just nu spelar jag mycket Into the Breach medan jag kollar på Quit. Och jag trodde att Hades skulle vara ett sånt spel som jag spelar och kollar på någonting samtidigt, men det är ett spel som jag måste fokusera på, inte för att det nödvändigtvis är så svårt och jävligt, alltså jag skulle kunna titta på någonting samtidigt för att jag spelar mer än jag tittar. Men jag blir så investerad i spelet. Det här är inte mitt sätt att snacka skit om roguelike som ändå är en genre jag tycker om. Men Hades kändes som ett riktigt spel snarare än ett tidsfördriv.
Ja. Jag är imponerad över, liksom, om man bara betänker den tiden det måste ha tagit att skriva Hades. Skriva all dialog och så här, mappa ut allt där. Det är ju liksom, det är ju en mindre roman de har skrivit. Det är bara det att den portioneras ut liksom i lagom små munsbitar under varje runda.
Och musiken är också så fenomenalt bra. Det är en snubbe som har gjort allting.
Ja, de har kommit en lång väg sedan de gjorde Bastion, kan man säga. Bastion är bra, men det här är ju liksom en helt annan nivå.
Mm.
Så, Hades är vårt Goti. Vilket är ditt Goti, Sandra?
Mitt Goti är faktiskt... nej, nu ska jag börja. Spel jag önskade att jag hade spelat i år. Jag tänkte byta plats på den här, men nu höll jag mig till det. Det är Cyberpunk 2077. Jag tänkte ändra på det nu när jag kände att det var lite väl buggigt.
När du väl spelar kanske det är bra, Sandra.
Ja.
Precis. Ju längre du håller ut, desto bättre så kommer det ju rimligtvis vara, för desto mer bugfixar har de klämt in.
Ja, det är lite det jag tänker. Jag är glad att jag inte köpte det när det kom, för att jag har liksom hållit mig lite, så jag tänker vänta lite.
Speciellt om du sitter på en PS4.
Ja, precis. Det tänkte jag väl köpa lite senare. Jag är inte riktigt säker när jag ska köpa än, men... Så vi får se om det är värt väntan då.
Mm. Kör du om ett halvår?
Ja, precis. Men annars på min Goti så är det Last of Us 2.
Mm.
Är det. Jag tycker också det är ett väldigt bra spel, och som du säger, det är väldigt bra flyt tycker jag, och som du säger, Victor, är det väldigt polerat.
Mm.
Jag har inte upplevt några frustrationer i det spelet överhuvudtaget.
Kvinnor kan inte ha sådär stora muskler faktiskt.
Nej, det är sant, och de kan inte vara lesbiska heller, det går ju inte.
Herregud.
Det är hemskt. Det är
bögigt alltså att vara lesbisk.
Ja, exakt. Fy fan, går inte att spela en kvinnlig karaktär i ett actionspel.
Nej, vad har hänt med den vita mannen? Varför får man inte vara en vit man?
Precis, så tråkigt.
Vad ska alla vita män köra nu? Nej men, Hades och The Last of Us 2, det stod ju mellan dem för min del, plats 1 och 2. Och på sätt och vis tycker jag att de påminner lite om varandra. På så sätt att de båda på sitt sätt är ganska nära just perfektion. De är slipade och de gör sin grej så pass bra att det egentligen inte finns så mycket utrymme att tweaka någonting eller att förbättra någonting.
Undra vilken åsikt du och jag hade haft om Hades om vi hade spelat det i Early Access också och inte bara den färdiga produkten. För jag har ju sett mycket liksom, typ hur Skelly såg ut innan han såg ut som han gör nu. Var hemskt. Och jättemånga karaktärer och fiender som hade samma modell och så här, 2D-bild typ.
Mm.
Det har ju blivit bättre.
Ja. Jo, men det är väl hoppet att varje spel kan bli bättre om man slipar lite på det.
Mm.
Cyberpunk.
Och gud, om du släpper en god edition av Cyberpunk, då kommer jag flippa. Då blir jag förbannad. Då startar jag en egen podd som heter Angry Guy Gamer Reviews. Jag kommer revolutionera marknaden.
Just det.
Totalt, nya fräscha content.
Total ilska. Ja, nej men jag kan verkligen respektera valet att ha The Last of Us Part 2 som GOTY, Sandra.
Mm. Ja, men det är helt klart värt att vara på listan. Sen kanske min lista hade sett annorlunda ut om jag hade spelat lite fler spel. Men det är det bästa jag har spelat som har kommit i år i alla fall.
Vad är det bästa du har spelat som inte kommit i år?
Oj, nu måste jag fundera. Funderar på vad jag ens har spelat. Jag har spelat väldigt mycket Puppet Combo som jag har pratat om i podden flera gånger som jag tycker om väldigt mycket. Sen på senaste har jag spelat rätt mycket Dead by Daylight.
Mm.
Inte för att jag tycker att det är en av de bättre spelen, men det är väldigt parkour. Underhållande är det. Vad sa du?
Parkour! Nej, Dead by Daylight. Förlåt mig, jag tänkte på parkour som vi spelat. Dead by Daylight är där man skräck... Monster och mördar.
Precis.
Spelar multiplayer.
Man är 4 survivors och så en killer. Ja. Det är rätt kul att spela ihop.
Vad tänker jag på spel, Victor?
Vad sa?
Zombie parkour-spelet.
Last Light, eller?
Är du tänker på...
Kanske?
Vad heter det? Vilket hjärnsläpp? Men gud.
Inte Last Light, Meta.
Dying Light.
Dying Light, precis. Ja, det var det jag tänkte på när jag skrek parkour. Förlåt mig, Sandra.
Okej.
Ja. Och därmed så har vi även i år lyckats utse en slags GOTY-lista. Vad tror vi på rent allmänt 2021? Vad är planerna, hoppen, drömmarna inför nästa år?
Att komma tillbaka till en normal vardag. Helt klart. Att få träffa vänner och familj som man gjorde innan. Mm. Och kanske ett vaccin.
Ja, sommaren kanske.
Frågan är om vi får vaccinera oss nästa år.
Om vi gör så här då. Har ni någon er vildaste prediction för 2021? Vad är det konstigaste, mest spektakulära som kommer ske år 2021?
Spelmässigt eller överlag?
Ja, gärna spelmässigt. Men överlag om man vill. Jag kan börja. Jag tror att... Okej, det är kanske ingen hög oddsare. Men till julhandeln 2021. Nu jävlar drar vi till. Så kommer Breath of the Wild 2 släppas.
Ja, men faller inte det in i formen med när Zelda-spel släpps?
Ja, original Breath of the Wild släpptes i mars. Men jag tänker framförallt...
på år. Att det ändå kommer nästa år överlag.
Ja, jag tänker framförallt på att Zelda fyller i år, nästa år, 35. Ja. 35 års jubileum, så någonting Zelda-relaterat borde ju göras under 2021.
Förmodligen.
Ja.
Och så kanske Nintendo även gör, de följer upp det här Mario-firandet. Det vill säga man släpper en Zelda Game & Watch och man släpper ett The Legend of Zelda 35 som är ett Battle Royale Zelda för 35 spelare samtidigt. Ni hörde det här först. Eller nej, det kanske ni inte alls gjorde. Det är väl massor med folk som har sagt det här. Men ni hörde det här också.
Det mest spektakulära Victor kan tänka sig är Breath of the Wild 2 nästa år.
Det säger en del om min fantasi.
Switch 2.
Just ja.
4K gaming på en skärm så pass liten att du inte kan uppskatta det.
Det har ju faktiskt gått rykten om åtminstone en uppgraderad Switch. En Switch Pro eller någonting sånt som skulle kunna släppas i sommar. Sommaren 2021. Och som då kanske blir kompatibel, eller naturligtvis då kompatibel med Breath of the Wild 2.
Mm. Jag hoppas, eller det är något Något som vore coolt är om det kommer något superfancy VR till PlayStation 5. Nu vet inte jag om det redan har planerat, men...
Nej, jag har nog inte hört någonting än.
Det vore ju coolt.
Jag håller med, jag skulle verkligen vilja se det. Helt enkelt ett PlayStation VR 2. Som då tar bort problemen med PlayStation VR 1, framförallt sladdarna.
Ja, sladdarna vore ju väldigt skönt att bli av med. Då kan jag tänka mig köpa ett.
Ja, och så kan man lägga på typ Half-Life Alyx som ett en systemsäljare.
Mm,
köp det. Få det på köpet. Ja, vi får se. Och så får vi sammanstråla igen om 12 månader och se hur det här gick.
Ja, precis. Vi lär ses innan dess också.
Ja, det får vi hoppas. Men tack så mycket för att ni ville vara med och fira ut det här märkliga skitåret 2020 med mig. Då började vi, eller slutade vi som vi började. Precis. Som en trio.
Äntligen.
Ja. Var finns ni om man vill söka upp er på internet?
Jag finns på Instagram. Där heter jag Sandified. Och ja, det är egentligen bara där ni kan hitta mig just nu.
Ja, jag heter AIDSBRAIN på Twitter och Instagram. Kan väl även plugga för bandet Noble Crisis, som är Alfred Nobel, inte Nobel på engelska, på Instagram och Twitter.
Faktum är att vi har ju sagt att vi avslutar hela den här podcasten och därmed året 2020 med en låt från er nya EP.
Ja, precis. Tänkte spela upp andra låten på EPN som heter Smell of the Sunlight.
Ja. Podcasten finns på Tredje gången podd på Instagram. Jag finns på Victor_Jostrom på Twitter. Och här går vi ut med sång och dans.
Mm. Hej då för alltid tills vidare.
Hej då!